I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag märkte efter att jag alltid haft så här lite, jag har alltid aldrig tillhört de där coola och snygga killarna liksom, utan alltid känt mig som en alien på något sätt. Men när jag började in i den här branschen så kändes det just att folk kom ihåg mig efter ett möte. Och då insåg jag att jag kanske har någonting där, alltså även jag som person, som jag kan utnyttja för att få fram mitt varumärke.
Men när gick det över då? Alltså det här alien-känslan, var det när du
det
bodde i Västerås?
Det finns ju kvar fortfarande i och för sig.
Men är det sån Västerås grej?
Nej, men du vet, ja, jag tror att det är mycket att jag... Nej, jag vet inte. Jag har aldrig känt riktigt att jag hör hit på något sätt. Jag var här på tillfälligt besök.
I Sverige eller på jorden?
På jorden.
Gud,
det är jättekonstigt.
Hur som helst, hej och välkommen till Kändispodden.
Tack så jättemycket.
Lars Wallin.
Vad härligt att vara här.
Prisbelönt favoritdesigner till kändisar och kungligheter.
Oj, det låter så flott när du säger så här.
Fast det är flott.
Ja, det
och det är sant. Ja, men visst, det är
ja.
Sant.
Jo, men det är lite sant.
Ja. Vågar
det
du
blir
inte?
Det så.
Ja. Hur känns det?
Nej, men jag känner mig ofta väldigt, väldigt privilegierad faktiskt. Mm. Och från början var det så här, bara att jag får hålla på med det jag älskar. Och att jag visste, eller jag brukar säga att det här yrket har valt mig. Och det tror jag är få förunnat att känna.
Mm.
Men sen, nu har jag hållit på i 27 år snart i eget märke. Och det känns ju både häftigt att man har klarat det, men sen också att jag har fått haft så kul under den här tiden. Mm. Så att det, och ja, kungligheter. Jag har fått möta väldigt mycket spännande människor. Och mitt jobb har tagit mig till spännande platser. Och jag känner att jag har haft ett väldigt rikt liv. Även om man jobbar hårt som egenföretagare. Och i en bransch som är väldigt tufft. Och inom en nisch som nästan inte existerar i Sverige. Så men jag är glad.
Ja. Men finns det någon... Har du någon svensk konkurrent? Eller konkurrent så är det klart du har, för ni slåss ju om kanske samma kunder. Men finns det någon som är så kotyrig som du?
Jag vet inte. Jag har ju redan när jag började så har jag aldrig jämfört mig med någon svensk. Utan jag har ju jämfört mig med de stora, tunga modehusen, Dior och Chanel och de där. Och sett vad de gör och hur kan jag liksom komma dit. Lite den känslan har jag alltid haft. Och det har varit min sporre att utvecklas och försöka... Jag tror att jag har... presentera mitt varumärke mycket större än vad jag har haft resurser till egentligen. Mm. Vilket har gjort att jag fått jobba väldigt hårt. Så jag har liksom inte tänkt konkurrent. Men när jag gick på Beckmanskola eller gick ut 1990, då fanns ju ingen som höll på med det som jag gjorde.
Nej.
Förutom Göran på Thalia då, i stort sett. Mm. Som jobbade lite och hade utbildning i Paris och som blev lite min mentor sen också.
Men han känns lite som en sån här husdesigner till Östermalmssocieteten, medan du känns som en internationell designer.
Ja, men jag har nog aldrig känt mig så där svensk i min design överhuvudtaget. Och jag är inte så minimalistisk liksom. Och jag tror att om man liksom tittar noga så kan man nog hitta någon renhet, någon harmoni och någon balans i mina grejer också. Även om jag försöker ju spela i det här gränslandet mellan för mycket och liksom överdådet, fast när det är precis på gränsen till att bli för mycket. Att hitta den där balansen, att det tycker jag är väldigt häftigt. Man utmanar sig och tar det lite längre än vad andra kanske har gjort.
Aha.
Jag brukar säga så här, jag är ingen 40x40 kudde utan en 80x80.
Du, jag chattade med Charlotte Perrelli igår.
Mm.
Och hon älskar ju dig.
Ja, jag älskar henne också. Hon är verkligen
och det som du, precis, för det som du beskriver nu är ju väldigt mycket hon också.
Ja.
Och då berättade hon några härliga anekdoter för mig.
Mm.
För ni har ju ett långt liv tillsammans sedan 1900-talet.
Ja, faktiskt.
Och då berättade hon om första gången ni jobbade ihop var nog Tusen och en natt, va?
Ja.
Och att hon fick lite kritik för den här. Hon tyckte att hon var jättefin och glammig och fantastisk. Men att hon beskrev som en konservburk. Känner du igen det?
Ja, det var ett otroligt häftigt tyg, kommer jag ihåg, som jag hade hittat i Paris av en väldigt fin tygleverantör där. Och det var så här liksom metallic, och det var ju lite stålfärgat liksom. Mm. Och sen blev det, hon hade en ganska hård makeup och rak, vad heter det, plattat eller vad heter det, håret. Så att hon kanske fick ett väl lite hårdare intryck.
Mm.
Men jag tyckte hon var jättecool. Och tycker fortfarande att looken känns jättecool för den tiden också.
Ja. Hon berättade också att hon hade massa nålar i byxorna för att de hade blivit för stora.
Ja, hon gick ner där sist.
Hon sa att hon blev så stressad av Melodifestivalen så att hon rasade i vikt.
Ja, och det gick jättefort.
Ja.
Ja. Jag tror vi sydde om livet hon hade precis innan hon skulle in på scenen.
Det gick ju väldigt bra i alla fall.
Ja,
ja.
Sen har vi gjort många grejer efter det.
Ja, hon berättade också att du hade gjort ett 10-tal galaklänningar till någon julshow när hon var höggravid.
Ja, det var ju otrolig utmaning. Och även faktiskt hennes brudklänning var ju så. När vi hade ritat i god tid en modell som bara byggde på en korsett faktiskt. Och sen när vi hade kommit en bit in i processen så berättade hon att hon var gravid. Men vi bestämde oss ändå för att köra på det tänket, men att vi skulle bara ge plats på mage. Och det var lite så vi gjorde med julshowsgrejerna också, att vi tänkte liksom vanliga galaklänningar fast jag la till en mage.
Ja.
Så att det blev liksom en liten annan look än vad mammaklänningar såg ut liksom. Det var inte de här ampirskärningarna med löst tyg under bysten liksom.
Ja.
Så att jag tror att vi revolutionerade lite grann där.
Ja, hon sa att hon hade alla dem kvar.
Ja,
och att det varit en dyr affär, för de går ju bara att använda den gången.
Men man kan säkert köra om dem.
Men bara för att knyta tillbaka det du sa förut, att hon sa ju verkligen att hon är ju så att hon verkligen vill gå all in på allting.
Ja.
Och hon sa att det är ju du också.
Mm.
Och att hon älskade din passion.
Ja. Nej, men jag känner ju det. Jag går alltid tillbaks till det. För jag kommer ihåg när det började hända grejer för mig så upptäckte jag att jag liksom tappade bort mig själv lite grann. Jag gick på myten om mig själv och glömde bort varför jag började med det här. Liksom. Mm. Så att nu, jag försöker, sen dess liksom, när det blev en liten sån här uppvaknande för mig på något sätt. Och jag känner att jag måste gå tillbaks till den där känslan jag hade första gången när jag gjorde en kollektion eller ett plagg, när jag inte hade några förväntningar på mig, utan att jag gjorde det med kärlek och hjärta. Och ja, men jag kan bli hög på liksom, när jag ser att bitarna faller på plats, eller när jag kommer över några otroligt vackra tyger, eller jag vet inte vad det är, men det
måste ju vara helt fantastiskt, för det här är ändå ditt jobb eller ditt liv också.
Mm.
Men vem, det är ju väldigt få som jobbar med något sånt. Jag ska inte, det här är inget att kasta skit på någon som jobbar på ICA eller så, men jag kan tänka att den kicken kan man ju aldrig få på den typen av jobb, tror jag.
Nej, eftersom det är en kreativ process också, som man ofta, kanske när man startar, inte riktigt vet vart den ska sluta. Och blir det bra där så blir det en payoff också som är häftig. Men sen bara att få jobba med det som man älskar är ju liksom, ja, men det är väldigt, väldigt häftigt. Och sen dessutom, jag vet inte, jag har ju aldrig tvekat att det ska funka. Och jag tror att jag har fått med mig det hemifrån. För mina föräldrar, pappa jobbade som trafikpolis och mamma jobbade på bank. Liksom. Mm. Och det var inga yrken som hade med det här att göra överhuvudtaget. Men de har aldrig någonsin ifrågasatt mitt yrkesval. Utan bara supporta mig. Mm. Och det har ju gjort att jag har liksom tänkt, liksom, men det här, varför ska jag inte gå och göra det här ute i världen? Liksom? Mm. Varför ska inte jag kunna göra min Valentino-resa eller Gucci-resa? Liksom?
Ja, det är klart.
Så att det var så jag började här. Men sen kom jag ihåg att när jag insåg att det blir, när jag flyttade upp till Stockholm, det var ju stor steg också, men när jag insåg att jag hade jobbat några år här och kände att det kommer inte bli större än så här i Sverige, då var jag väldigt besviken, kommer jag ihåg. För att jag hade jobbat så jäkla hårt i den här tron och drömmen att det skulle kunna bli någonting mycket, mycket större ekonomiskt.
Men när kände du det?
Det var någonstans i mitten. Jag har varit på 26 år nu. Så. Mm. Ja.
Men känner du liksom att du är uppåt nu?
Nej, men jag känner nog, när jag insåg det så tänkte jag, okej, då måste jag ju ha en plan för att ta det vidare på något sätt. Och det är väl det jag har ägnat den sista tiden åt, att liksom försöka skapa ett lifestyle-varumärke och nå ut. För jag har gjort, som sagt, mina kläder har tagit mig utomlands. Jag har gjort visningar på alla möjliga häftiga platser runt om i världen och olika kulturer. Och jag får precis samma reaktioner från kvinnor. Så att jag tror att jag har någonting där som är tidlöst och internationellt i mitt formspråk. Som det är därför som jag tror att det kommer till kännas så här att vara exotiskt med en designer från Sverige. Det är inte det som kommer vara, utan det, de kommer bli kära i klänningarna.
Men hur affärsdriven är du då?
Nej, men det är ju den biten som har varit svåra och som jag alltid har sökt en affärspartner på något sätt. För att det är ju någonting att vara egen, det är och entreprenör, det är något som har tvingats på mig på något sätt. Något som jag har lärt mig, men jag får gå den tunga vägen av misstag och misstag och misstag, och sen får jag liksom lära mig någonting utav det. Men det är den biten jag tycker är jobbig. Mm.
Men om något stort modehus skulle ringa till dig och erbjuda dig en chefsdesigntjänst, skulle du kunna lägga ditt eget varumärke på hyllan?
Gud, vilken svår fråga. Jag känner att jag inte vill ge upp den, för jag känner att jag inte har kommit så långt som jag skulle kunna komma. Mm. Och jag har kämpat väldigt hårt, men det är klart att få en sån trygghet, eller jag vet inte om det är någon trygghet, de åker ju ut och in i de där husen, de här stackars designerna.
Men det kan ha varit en språngbräda i så fall, för att då hade du blivit ett internationellt känt namn.
Om jag reflekterar tillbaka lite grann, jag brukar inte ångra någonting man har gjort och så, men om det är en grej jag har ångrat, så var det nog att jag inte stack till Paris efter skolan och fick praktik på ett av de stora husen. Då kanske jag hade gjort en annan resa.
Mm. Men om vi hoppar tillbaka bara, för att nu är vi ju i vuxen ålder, men jag hörde ju där att du fick en liten uppenbarelse eller någonting när du var i Rocklundahallen.
Ja, jag kände jag berättade det där så mycket, men det var ett minne som verkligen etsade sig fast och som min mamma tog med mig till, nu heter det Disney on Ice liksom, men då heter det Holiday on Ice, och det var mer en storslagen glittershow liksom på is. Och det var verkligen storslaget. Och jag kommer ihåg när vi satt där, jag tror vi var första raden eftersom jag var så nära isen. Och ljuset släcktes ner och sen hörde man det skridskoskär i mörkret. Och någon stannade till precis framför mig. Och sen när ljuset tändes och spotlight gick på, så står det en kvinna där i fullt täckt i guldpaljett och vita strutsfjädrar, och jag bara skriker wow. Och jag tror att det där blev ett sånt intryck. Jag brukar säga att jag fick en överdos där, sen dess har jag varit beroende.
Ja. Men det är fantastiskt.
Ja, det var väl. Sen gick jag 14 år i rad och varje gång när Holiday on Ice skulle komma till Rocklundahallen i Västerås, så gick jag där utanför och liksom försökte kolla in i de här containerna, man skulle se något av kläderna, och jag blev så himla fascinerad av det där storslagna och magnifika, och det här, de här många utav skridskoåkarna där åkte ju bara runt och visade upp kläderna, de gjorde ju inte så speciellt avancerade saker, men det där liksom att bara vara lyxig för lyxens skull liksom på något sätt fastnade.
Ja, superhärligt. Men du gick dit även som 18-åring?
Ja, och då började jag ju se liksom gummibanden i peruken och att det var plastade follar och såna här saker, så då var det inte riktigt lika, jag började liksom se
sanningen, så att säga.
Men var åker du någonstans nu då, om du vill liksom få tanka på, alltså inte bara det här vackra som du, utan det här kanske showiga, eller vad får du inspiration av? Alltså...
Oh, nej, men det får jag hela tiden. Jag är ju otroligt stort behov av att bli estetiskt stimulerad, så att jag letar mig. Jag tycker att jag på något vis så har jag skygglappar och inte ser det fula, utan jag dras direkt till det vackra. Och det kan vara vad som helst, det kan vara en naturupplevelse eller en... Och just den här showbiten, jag har ju fått jobba mycket i scenvärlden också. I, både när det gäller liksom, ja, typ Melodifestival, men även gjort större uppsättningar på Stadsteatern och Operan. Och där blir det ju liksom en... Jag gillar den här världen, att man... The show must go on. Det där. Jag har alltid varit fascinerad av de här stora världsstjärnorna. När man läser om dem, hur hårt de jobbar och ibland hur ont de hade eller illa de mådde, men ändå klädde de ut på scenen och levererade i 190. Det där som att man måste liksom skärpa till sig. Liksom. Och att, jag tror att det är det som skiljer också en stjärna från en vanlig artist. Liksom. Och det där har jag varit så fascinerad av, och jag blir otroligt inspirerad och tänker varje gång jag ser någon dokumentär om någon stor stjärna eller har läst en bok eller någonting om någons liv liksom, så blir jag otroligt inspirerad, oavsett om det är en filmstjärna eller om det är en musiker eller om det är en, men någon som jobbar så här passionerat och professionellt.
Det är ungefär som Charlotte Perrelli som föder barn och sen 4 dagar senare eller 3 dagar senare står på scenen.
Och jag älskar sånt. Jag tycker det är så himla häftigt när man är så passionerad och man går in och det liksom, och har man ont eller man kopplar på någonting annat. Och det har jag känt när jag själv har börjat liksom, jag tyckte verkligen inte om att stå på scen eller prata inför folk och så. Men sen hittade jag en form när jag blev liksom intervjuad på scenen. Där jag kunde känna sig, jag kunde skita i manuset, vi hade gått igenom frågor så jag visste vilka områden, men jag behövde inte ha ett manus. Och då, nu tycker jag faktiskt att det är ganska kul att göra det. Och jag känner att jag börjar bli bättre och bättre på att ta in publiken och sådana saker. Så jag förstår den där grejen liksom, så kan klicka på ibland när man har varit supertrött eller känt sig helt off, men sen när man kliver på scenen så händer någonting, eller man gör en intervju eller någonting. Det var också så här när jag liksom lärde mig att slappna av i de sammanhangen, så var det väldigt kul. Och även om jag var jättekritisk mot mig själv, att det där hade jag kunnat gjort bättre, jag hade kunnat sagt, och det vet man hela tiden tänker så. Men det är också en del i utvecklingen. Att aldrig sluta utvecklas. Men framförallt har mitt ledord varit att inte gå på myten om sig själv. Och inte ta något för givet.
Men sen så, det där satte ju intryck, paljetterna. Men sen så gick du estetisk linje på gymnasiet och sen så kom du in på Beckmans.
Ja, det gick inte riktigt lika smidigt. För när jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville hålla på med det här. Men sen var jag ändå lite osäker sen när jag skulle söka till gymnasiet. Och tänkte jag, en ekonomisk linje, det är alltid bra om man ska starta eget och så har den grunden. Och sen söker jag det textila. Men grejen, när jag gick ut då och skulle söka till Sankt Görans gymnasium, textilgymnasium här i Stockholm. Då hade jag redan gått en gymnasielinje. Ja. Så att jag hamnade i en kvotgrupp som... Jag kom inte in då, för att jag hade ju redan... Jag hamnade bland... Ja, det var så få som kom in på de här linjerna. Och jag hade ju redan gått den, så att jag blev inte prioriterad där. Och det var den gången som jag kände såhär, men gud, vad ska jag göra? Tänk om inte det funkar att bli det. Så det var verkligen så här, vad ska jag göra då? Men det var en kort stund som de tankarna fanns där. Sen gick jag vidare.
Men det är ju rätt svårt att komma in på Beckmans också.
Ja, och jag flyttade upp till Stockholm. Jag började jobba som dekoratör på Åhléns City samtidigt som jag gick Beckmans förberedande kvällskurs.
Okay.
Och det var... För jag sökte in först direkt från Västerås, så att säga. Och då var jag uppe på uttagningsprov och intervjuer. Och de gillade mig, men de kände att jag behövde mer erfarenhet inom vissa områden. Bland annat stickning, av någon anledning.
Har du haft nytta av det sen?
Nej, inte så. Jag har inte gjort så mycket stickat. Kanske just därför. Så att då jobbade jag som dekoratör och så gick jag den här förberedande kvällskursen då. Och fick lära mig sticka bland annat. Och sen så sökte jag in igen och så kom jag in då.
Men hur var det att komma upp till Stockholm? Hur var livet i Stockholm på slutet på 80-talet?
Ja, men för mig var det så här, när jag var 13 år så hade jag, jag tror jag var 13, men jag var ganska ung i varje fall, så hade jag vattkoppor och låg hemma i sjuksängen och läste Veckorevyn, och då var det ett stort reportage om Anders Beckmans designskola, som det heter då. Och då kände jag bara så här, där ska jag gå en dag. Så det var liksom, sen den tiden var det mitt mål. Så när jag väl kom in på Beckman så hade jag så fruktansvärt prestationsångest. Så jag tänkte, nu ska jag gå med de bästa designerna i Sverige. Mm. Liksom. Och kommer jag klara det här? Och... Mm. Men grejen var det att det var då på den tiden, nu är det en helt annan utbildning, en helt annan skola. Men då var det väldigt flummigt. Mm. Och speciellt först då, jag blev så handlingsförlamad. För jag trodde det skulle vara skithårt att de skulle bara kritisera en. Och man pressades till max. Och det var, vi hade mycket uppgifter och så, men det var liksom hela tiden upp till en själv vad man gjorde utav det. Och det där tog mig faktiskt ett år innan jag verkligen... tänkte såhär, men nu måste jag ta tag i det här liksom.
Innan du kom in och fattade flummet.
Ja, precis. För att jag var lite chockad att det var så, att det inte var så hårt som jag hade trott det skulle vara. Men som sagt, idag är utbildningen helt annorlunda.
Men vad gick du, de som du gick med där, har det blivit någonting av några kamrater?
Ja, men några jobbar nog på H&M. De flesta är inte längre kvar i branschen. Nej. Jag har inte så jättemycket kontakt med... Det är några som kanske jobbar med TV nu istället. Och, men några jobbar i branschen. Mm.
Mm. Men sen så startade du eget. Och då är det ju också så här... Som du själv var inne på. Det är ju lite dödsdömt nästan. Att starta det du gjorde. Med tanke på att det är begränsat här.
Ja... Jag tänkte inte så då.
Nej, det är bra att man inte gör det när man är ung.
Ja.
Men du fick ju ändå, alltså det har ju gått bra och du fick ett genombrott. Det var väl, du gjorde den här scenvisningen, var det ditt första stora...
Ja, och det var ju liksom, när jag började så, och jag delade ateljé då med en klasskompis, och vi liksom startade direkt efter skolan. Och då var det väldigt mycket så här nervöst naturligtvis, för man hade sin egen hyra där man bodde, och så hade man hyran på ateljén som måste in. Så att jag tog ju åt mig alla jobb jag kunde få, och då var det väldigt mycket så här ändringssömnad, och så att jag höll på. Till slut, efter 2 år så kände jag att det var det som jag höll på med egentligen, ändringssömnad. Jag fick nästan inte göra någonting utav det jag verkligen hade startat.
Så därför. Det krävdes nästan?
Ja, jag kände, det var inte roligt att gå till jobbet. Nej. Och jag kände, men det här är ju inte klokt. Liksom. Det här var ju min passion. Och jag bara tappade gnistan. Det här känns inte bra. Och då bestämde jag mig, nej, när jag jobbar med kläder då ska jag göra det kompromisslöst på mitt sätt. Och sen får jag inte ihop det ekonomiskt, då får jag jobba på ICA eller vad som helst. Mm. Och liksom göra något helt annat för att få in ekonomi på det. Och i samma veva så kontaktade Björn Axén mig och frågade om jag ville vara med på en stor visning som man skulle ha på Hamburg Börs.
Mm.
Och då tänkte jag, nu eller aldrig, tog jag mina sista pengar, sydde upp den här kollektionen helt kompromisslöst, bara precis så där som jag ville göra.
Mm.
Och det blev lite startskottet för mig faktiskt. Både att...
Men hur var den då? Alltså vad var det som...
Nej, men då gjorde jag mycket av de här grejerna som sen kanske har blivit lite mitt signum. Jag kommer ihåg en stor taftkjol som jag gjorde, men istället för, eller i den här stora taftkjolen, men som var väldigt så här tjusig och nobellig, så hade jag liksom ett stort grovt blixtlås mitt fram. Jag hade liksom ett bälte med stor metall som inte alls hörde ihop i den världen. Jag hade läderhandskar med snörning som blev liksom till det här då liksom. Så att jag blandade och överraskade, men ändå var det liksom klassiska gala silhuetter och sådär. Men det var någonting som, och då började stylister att låna mina grejer, och även om på den tiden så sydde jag allting själv också, så att då var jag väldigt så här begränsad i min design också, på grund av att jag var ju tvungen att kunna leverera och sy det som jag ritade också. Men i samma veva fick jag också erbjudandet om jag Anneli Rudéas krogshow, kostymerna till den på.
Var den här Stulna kyssar?
Ja.
Ja, den kommer jag ihåg.
Ja, den var faktiskt jäkligt häftig.
Ja.
Ja, så det var kul. Så då började det liksom hända grejer även i artistvärlden för mig då.
Mm. Ja, för sen så har ju du jobbat mycket med artister.
Mm.
Men vilka är det så här, för alla som lyssnar... Man känner ju igen som Carola, sån här blåa i evighet, det här
fladdret.
det vet man ju, alltså den bilden får man ju upp i huvudet om man säger så. Men vilka är dina mest minnesvärda sån här, för du har gjort massor i Melodifestivalen och massor med shower.
Ja, massor. Nej, men alla har ju sin... Men det är klart, såna grejer som Carola och så. När bitarna faller på plats och allting stämmer. Jag brukar alltid säga det där klassiska. Att rätt klänning på rätt person vid rätt tillfälle. Mm. Då, och just i Melodifestivalen så blir det där så tydligt. Att hur kläderna också påverkar uttrycket. Liksom, har hon, eller artisten, rätt uttryck så... får det också ett annat genomslag i rutan.
Mm.
Så därför är det så viktigt med kläder. Det är liksom den power dressing. Det är inte bara snack.
Men ja, för att man brukar ju säga så här att om en person blir parodierad så är det något positivt, för då har man liksom gjort... Även den där outfiten är ju... Alltså jag tänker ju After Dark Show och sådär.
Så, det var ju fantastiskt.
Så har de inte gjort parodi på dina kläder, men de är med i liksom numret och så tydliga.
Ja, men det tycker jag. Och just After Dark, eftersom Christer och gänget är stort fan av After Dark. Och After Dark var lite faktiskt, när jag såg deras första show på tv hemma i Hökåsen, så var det verkligen så här, wow. För det första var det glittrigt och glammigt på den tiden när det inte var så glittrigt och glammigt. Och det var någonting som jag verkligen också hade blivit inspirerad av när jag sett mina, eller de här showerna som sändes från Lido eller Paradis Latin i Paris, liksom de här storslagna. Och sen var det svenskar och svenska killar som gjorde det här. Och det för mig var det så här, ja, men det har varit en kick att våga satsa på min dröm. De hade satsat på sin dröm, och även om den innehöll en alldeles för hög dos utav glamour för att vara svenskt, så kände jag att jag kan också göra min resa. Så det, After Dark har betytt jättemycket för mig och Christer också i sin kreativitet. Så därför var det väldigt kul nu i sista showen när det var två klänningar som de hade kopierat, eller man ska säga, som de hade med i sina parodier från mig.
Men vad är det för skillnad eller likheter mellan dig och Christer som designers då?
Nej, men jag tror att vi vågar ta ut svängarna och gå all in. Och inte begränsar oss i det här, nej men så kan man väl inte göra. Eller det här försiktiga, det finns inget försiktigt. Jag tror att vi har båda två haft en internationell inspirations. Att vi inte har känts åt så svenskt minimalistiska. Och det här, eller det här som man egentligen kopplar idag till svensk design. Mm. Som är ganska funktionellt och praktiskt, coolt, men ganska minimalistiskt.
Men är det stor skillnad att göra...
Och sen vi gillar det som glittrar. Aha. Vi tar ut, vi stoppar inte i tid.
Men är det stor skillnad på scenkläder?
Ja.
Alltså att göra, för jag tänker, någon gång har jag varit så här snokat bakom scenen på After Dark, och det är ju väldigt mycket yta. Alltså lyfter man lite på klänningarna så de känns inte så fodrade och sådär, eller vad man ska säga.
Nej.
Så jobbar inte du. Alltså det är en helt annan typ av show förstås, jag fattar det. Men...
Nej, men det kommer jag ihåg så väl. Jag hade gjort Peter Jöbacks show på Börsen, och då var det lite sådana kläder. Och då kom just Lasse Flinkman och Christer Lindahl bakom scenen. Och då sa, jag tror det var Lasse som sa det, att dina kläder är ju fan lika snygga på insidan som på utsidan. Men det, där är nog lite grann att jag är ju från kulturen, liksom hantverket. Det är ju också, hantverket har ju varit min stora drivkraft liksom. Så att även om man får tänka på ett annat sätt, så vill jag att det ska se kulturligt ut. Jag kommer ihåg när jag gjorde Gustav III på operan som en ballett. Och då var ju de uppe på ateljén och sa, men Lars, det är ett orkesterdike emellan. De kommer inte se de här detaljerna.
Mm. Och sa, fast men, du vet det.
Ja, men även om man inte ser det så känner man det, för det blir på riktigt på något sätt. Och där var jag ju jätteglad, för sen nu när jag haft med den på min utställning Fashion Stories där, så där man får se dem på nära håll, så känns de ju verkligen på riktigt.
Ja.
Och det kanske är det som skiljer mig lite grann, eller som jag har tagit med mig från couturens värld in i scenvärlden också, att jag vill att det ska kännas couture, även om jag jobbar med underarbete kanske på ett annat sätt. Är det en show som ska hålla i 100 föreställningar, eller en klänning som ska hålla i 100 föreställningar, då måste det liksom byggas på ett annat sätt.
Så att operan slog bakut när de förstod vad det skulle kosta att någon skulle sitta och göra lika fint på insidan som på utsidan.
Ja, men det vart lite så. Alltså operan, det är ju fantastiska, både operan och Stadsteatern som jag fått jobba med, även tv när de hade ateljéer där också. Det är otroliga ateljéer, de har sån enorm kunskap där, så det är häftigt att få jobba med dem.
Ja. Men någon gång, alltså du har ju jobbat med alla, kan man nästan säga.
Många.
Ja, men många, alltså i en viss generation, så att säga. Nej, men jag vet inte om du kanske jobbar med alla yngre nu också, men har du blivit starstruck någon gång? Ja, men så här, när du fick ett jobb, så här, har du ringt till din mamma och sagt, mamma, vet du vad?
Jo, men i början jobbar man med det. Men jag har haft den här inställningen att nu är det här min kund och jag behandlar alla mina kunder på samma sätt. De vill att jag ska hjälpa dem med mitt arbete, i deras arbete. Eller det har ju varit privata sammanhang också. Men det är klart att första gången kronprinsessan kom på besök så var det ju väldigt nervöst. Och ett sånt där annat otroligt oförglömligt minne var ju när...
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
När Lauren Bacall var här som hedersgäst från Stockholm Filmfestival, så hade hon önskat, hon var väldigt klädintresserad, önskat att hon skulle få träffa en designer och de frågade om jag ville göra en cocktail i hennes ära. Och det ville jag naturligtvis väldigt gärna inte göra. Men för det var ju så här, jag hade ju liksom kvar mammas klippdocka med Lauren Bacall och alla de här. Så det var ju liksom, men hallå, Humphrey Bogarts fru liksom, det är ju ascoolt. Men sen samma dag, vet du, så hörde de av sig och sa, nej, hon har bestämt sig om vi bara träffa dig, inga andra. Så jag fick ringa återbud till alla gäster jag hade bjudit in. Och vi satt där och väntade i mitt showroom. Och det var en assistent som var hos mig och en assistent var med henne ute på stan. Och så ringde de varandra hela tiden. Bara, ja, men hon är på bra humör nu, hon kommer komma. Eller nu skulle hon till NK först här och shoppa några ögonskuggor. Eller, nej, men hon kommer nu. Och sen så kom den här fantastiska kvinnan ned till mig. Och det var sån power, alltså wow, vilken pondus den här kvinnan hade. Jättehäftigt. Och då var jag verkligen starstruck. Men sen satt vi där, hon och jag, och drack champagne och åt snittar. Och så hade jag sex tjejer som visade min kollektion. Hon var jätteintresserad, frågade materialen, hon skojade med tjejerna. Och sen beställde hon en tunika och ett par byxor, så hon stod där i strumplästen i mitt provrum och jag måttade henne liksom. Och sen skulle jag till London direkt efteråt, så det var verkligen så en taxi stod och väntade, för jag skulle vara med på en välgörenhetsgala där. Så jag kommer ihåg när jag satt på flyget, jag bara, vad fick jag vara med om? Vad har jag precis upplevt? Nej, det var så himla, dels som man var så nervös, ska hon komma, ska hon inte komma? Och sen också en sån, ja, men det här var ju faktiskt en av, det var ju liksom, hon har jobbat med Marilyn Monroe, hon har jobbat med Elizabeth Taylor och Audrey Hepburn, alla de här stora old school filmstjärnorna. Hon var ju en av dem liksom.
Ja.
Så det var sån där overkligt minne som jag, då blev jag riktigt starstruck.
Jag hörde också någonstans om någon thailändsk prinsessa.
Ja. Ja, det var ju också, ja, det var, då ringde de från ambassaden och sa att hon var här på privat besök för hennes pappa tror jag tog flygcertifikat eller något sånt där. Han var ute och flög själv och var familjen med. Hon jobbade som designer, eller jobbar som designer, och hon ville gärna träffa en designer också. Och så kommer de in i en hel stab med folk, och hon var jättegullig tjej liksom. Och vi gick runt där och tittade på mina kläder. Hon var jättenyfiken och pratade, och jag frågade henne grejer. Och sen skulle vi sätta oss ner, och hon sätter sig i min soffa, och då slänger sig alla ner på golvet. Mm. Och jag fattar ingenting. Vad är det som händer nu? Vad ska jag göra? Jag försöker titta desperat på dem från ambassaden, men de bara gör ingenting. Så jag sätter mig på min stol som är bredvid en här som var lite högre då än det här. Mm. Och då visade sig efteråt att man fick inte vara högre än, sitta högre än kungligheterna i Thailand. Och det här hade inte jag fattat.
Men hur reagerade hon?
Hon var av skol med det. Det var ju ingen som liksom sa. Det sa de från ambassaden till mig efteråt.
Ja.
Men det var ju lite pinsamt. Men just den här reaktionen när alla bara slänger sig på golvet. Jag fattar ingenting, vad händer nu? Mm. Är det någon konstig tradition? Ska jag sätta mig på golvet? Eller? Men det var...
Men du har ju själv sagt där första gången kronprinsessan hörde av sig. Alltså är det samma med svenska kungahuset? Kommer det in en stab? Eller åker du till... Alltså, vi säger att det är, ja, men Nobel är ju den 10 december, det vet alla.
Mm.
Om du får en Nobelbeställning av hovet, när brukar den dimpa in då? Alltså hur lång tid, hur ser ett sånt arbete ut? Alltså beställer de, inte en färdig klänning, men så här, hur involverade är prinsessorna i till exempel det?
Alltså då när jag gjorde flera Nobelklänningar så, då var det väl, då var ju väldigt mycket hovdamerna först som kontaktade en. Och jag kände på den tiden, då var det liksom, då hade de haft koll på en först, om man hade gått på visningen man hade gjort, man skulle liksom bli godkänd på något sätt.
Mm.
Ja, jag kommer ihåg att de kontaktade mig och så sa de att skulle du vara intresserad av att göra en klänning till kronprinsessan, till Nobel.
Var hon den första?
Ja, och Nobelklänning var också den första beställningen. Jag tror de hade nog köpt några, men då var det bara att de hade kommit in och då hade jag en butik, så då hade jag lite färdiga grejer som de hade köpt. Men det här var den första beställningen, och då var det Nobel. Då kom de ju dit innan och pratade med mig och liksom förberedde mig lite, som de hade haft lite tankar runt omkring och sådär. Och också hur jag skulle bete mig och vad jag skulle säga och sådär. Men jag var ju så nervös då när hon skulle komma, och det var säpovakter och hit och dit. Men kronprinsessan är ju absolut fantastisk och så engagerad och så härligt naturlig. Hon inbjuder ju till att liksom bli kompis med henne.
Mm.
Så att jag sa ju du flera gånger, och till slut fick jag be om ursäkt. Liksom. Hon bara, men Lars, hallå.
Mm.
Det var liksom inga problem.
Ja, det var jobbigt för henne också. Alltså med det här.
Ja, och samtidigt förstår jag att det måste också hållas någon distans där liksom. Mm. Och jag tycker själv att det är en respekt. Jag tycker det är en del i traditionen runt omkring. Mm. Det har inte med att de är för mer än andra på något sätt. Men det finns något fint i den traditionen tycker jag. Och att man markerar att jag jobbar för er nu liksom. Så att jag tycker respekt. Men sen så hade vi ju så kul, och då blir det gärna att man säger du. Det är ganska svårt att prata och liksom undvika och säga liksom du när man har en naturlig konversation liksom.
Men hon berättar, eller jag tänker det här ska ju koordineras in i stort också. Mm. Så hon sa, men morsan ska det här på sig.
Hade ju de pratat till, så det fick jag informationen från hovdamerna liksom.
Ja.
Det hade ju de pratat ihop sig.
Så, så att jag tänker
men sen kan det ju vara spontana grejer också. Kan ni leverera det här på några dagar liksom? Men just Nobel är väl, då är de ute i god tid. Det är ju sån stor sak som man vet. Men sen kan det ju komma saker som man kanske måste... Nu var det ett tag sedan jag jobbade med dem. Nu, den sista gången var en beställning, men då hade de sett en klänning som jag sydde upp efter mått.
Annars är väl det nästan den familj i Sverige som är kotyrigast. Varje vecka måste mer eller mindre ha den typen av kläder som du egentligen säljer.
Ja, och jag tycker det är fint också att de har väldigt mycket svensk design. Mm. Jag tycker också att de kanske ändå mer skulle slå ett slag för hantverket som nästan håller på att dö ut i Sverige. Mm. Och det finns många hantverker runt omkring kungafamiljen som inte tänker på att de faktiskt existerar på grund av att kungafamiljen och slotten finns och så. När det gäller både inredning med specialområden som när det är antikviteter och liksom med kläder och sånt också. Så att jag tycker de kanske skulle ändå mer lyfta fram just hantverksbiten, att de representerar svenskt hantverk på alla plan. Men jag tycker de gör det väldigt mycket.
Du tänker att kronprinsessan ska använda mindre H&M? Nej, jag skojar.
Ja, den debatten vill inte jag gå in i faktiskt. Men jag tycker att i de här stora sammanhangen så ska det vara svensk haute couture som faktiskt finns.
Ja, det slår vi ett slag för. men så där, för de som lyssnar här som inte fattar vad couture är.
Ja, couturen är väl liksom egentligen en förenkling av haute couturen som finns i Paris i huvudsak. Ja. Och det styrs av ett syndikat och massa regler hur x antal sömmerskor ska vara anställda, man ska göra privatvisningar eller man ska sy med minst en provning till privatkunder. Mm. Man ska ha x antal visningar i sitt eget showroom. En kollektion ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt och det ska sys för hand. Ja, det finns massa regler runt omkring det där. Och det är ju väldigt svårt att ekonomiskt göra det i Sverige. Man kan söka om att få bli medlem där, men då måste man följa upp de här kraven. Ofta är det att man också att man ska ha en ateljé i Paris. Mm. Men sen vet jag att det finns, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, när man är liksom en gästmedlem. Mm. Och då kan man få dispens att ha, till exempel, jag vet att Valentino är ju det också, de har ju sin ateljé i Rom. Mm. Så det finns ju några som är åt couture även utanför Paris då. Men så couturen är väl en förenkling av det handlar om. Ja, vi jobbar ju liksom, vi syr på maskin också. Men jag försöker liksom att couturen är ju ett sofistikerat uttryck av den högsta sömnadskonsten. Mm. Och den tiden som jag inspireras mest av, det var ju 50-60-talet på när den franska haute couturen var som störst och där det faktiskt var kläder som man verkligen bar och som styrde och inspirerade mycket av det vanliga modet också. Mm. Och det vill jag lite grann ta tillbaks faktiskt. Och jag tror att det är därför som mitt varumärke ändå, att det finns så många drömmar där ute hos folk som kanske inte rör sig åt couturekretsar eller couturekretsar. Så att de drömmer om en klänning. Att de känner så här att ja, men jag skulle faktiskt någon gång kunna ha en sån här klänning. Mm. Att det finns någonting som inte bara blir teater för att sälja parfym och väskor. Utan också att det är någonting bärbart i det. Jag försöker ju alltid ta mina kunder ett steg längre än vad de har tänkt sig. Men ändå att de känner sig hemma. Mm. Det bästa är ju att jag hade aldrig förväntat mig det här. Jag hade aldrig kunnat gissa det här. Men det är så jag. När de säger det, då känner jag att jag har träffat rätt.
Men hur så går det till då? För du har ju typ ett showroom. Mm. Och när man köper en sån här klänning hos dig. Mm. Så är det ju lite som att köpa en bil, kan jag tänka. Mm. Nej, men alltså det,
fast man får inte provköra.
Nej, men jag tänker, jag hörde någonstans, eller om jag läste, att det är rätt många provningar och sådär. Kanske.
Ja, men första gången, så eftersom jag jobbar hittills, så har jag bara jobbat med unika plagg. Mm. Både sytt efter kundens kropp, men också designat efter kundens personlighet. Mm. Och det innebär att de första gången så träffas kunden och jag bara sitter och pratar. Jag försöker känna av kunden. Idag så har jag tränat mitt öga så att jag brukar ganska snabbt liksom, känna av vilken typ av människa de är. Mm. Oj, ursäkta, men sen är det också mycket att det ska liksom kanske vara i ett speciellt sammanhang, att det är, vilken miljö är det, hur ska hon, ja, vilken tid på året och sådana saker, så det är mycket sånt som spelar in också, men jag försöker samla på mig så mycket information som möjligt. Sen går jag hem och skissar, och sen nästa gång vi träffas då presenterar jag ofta bara ett förslag som jag kommer fram till, det här, nu har jag träffat rätt, det kanske är en skärning som känns personligt eller färgval eller materialet, någonting som verkligen, det här tycker jag är den här personen. Mm. Och då har man ju tänkt in både fysiska förutsättningar och psykiska förutsättningar.
Psykiska, hur menar du?
Nej, men vad kunde känna sig bekväm? Alltså hur de...
Så att man inte känner sig utklädd?
Nej, och att man liksom... Alla har vi delar kanske som vi inte vill visa och andra som vi vill visa. Och då ska man göra det också, tycker jag. Och dölja det som man känner sig obekväm. Alltså kan man göra det på olika sätt. Liksom. Man behöver inte vara helt täckt liksom, över... Om man till exempel inte tycker om att visa sina ärmar, så kan man göra en ärm som är lite... Ja, att den tar bort fokus från... Ja, så jag, men det, där är liksom min erfarenhet som hjälper kunden lite grann. Och sen när vi träffas då, kunden godkänner det, tar jag måtten. Och sen ser vi upp... Nästa gång vi ses då provar vi en toalla, alltså en bomullsvariant av klänningen. Och då, som en 3D-skiss kan man säga. Och då nålar jag in exakt. Jag klipper ner urringning, jag tar in... runt höfterna eller vi lägger till eller tar bort i vidden. Och, så då är fortfarande den kreativa processen väldigt påtaglig och kunden är involverad. Kunden får också en känsla av att nu fattar jag hur klänningen kommer bli. För att det kan vara ganska svårt ibland och kanske, även om jag i mina skisser väldigt tydliga och sådär, så kan det vara svårt ändå att föreställa sig hur det kommer bli. Och sen beroende på material, men det är nog 3 provningar till, så cirka 5 gånger träffas vi. Och då vill jag att det här mötet också ska att skapa, jag brukar ofta ha skapat en miljö som är spännande, att man känner att man kommer till en annan värld, att, det är, att den här resan till den färdiga klänningen också blir en del i upplevelsen.
Mm. Inte konstigt att det kostar.
Nej, och jag har stor respekt för att mina kunder betalar mycket pengar. Mm. Det är inte dyrt, för om man liksom jämför med till exempel, vi pratade om Valentino tidigare, men där börjar en brudklänning haute couture på 1 miljon.
Mm.
Så att jag, det är inte dyrt, men det tar exakt timmar.
Det är mycket pengar.
Det är mycket pengar och därför har jag också en respekt för att kunderna har investerat i det och jag vill att de ska känna att det är en investering. Det, jag jobbar inte med trend på grund av det sättet, eller på grund av det. Jag jobbar inte med trendfärger eller trend. Jag vill att den ska kännas idag, men kunden ska vara lika fin i den här klänningen om 10-15 år. Och det har jag ju sett också, många kunder som kommer tillbaka med gamla klänningar och säger, men jag älskar den fortfarande, men kan vi göra om den lite grann? Kan vi liksom se om livet, eller kan vi ändra någonting på kjolen? Eller?
Det är som ett hus man renoverar.
Ja, och det är ju plagg som har ett långt liv. Och sen när kunderna tröttnar på det, de slänger dem inte, utan de hamnar på second hand-butiker eller auktioner eller så. Så att det är väldigt hållbara plagg, om man säger det, tidsmässigt och designmässigt också. De har inte bäst före datum. Och det är alltid min strävan när jag gör couturen, för att jag har som sagt respekt för att kunna betala mycket pengar för det. Och där kan jag vara lite förvånad idag när jag ser många av de stora kända modehusen som jobbar väldigt mycket trend idag och betalar då så mycket pengar för ett plagg som är väldigt daterad en säsong. Det är klart att många av deras kunder bryr sig inte, de har så mycket pengar som kan köpa nytt varje säsong, men jag tänker inte så.
Nej. Men det är ändå svårt att prata om, alltså man märker det att det känns, det är ingen som höjer på ögonbrynet om någon köper en onödigt dyr sportbil som man bara kan köra en gång vartannat skottår när det inte regnar.
Nej.
Eller om någon går och köper ett vackert konstverk. Det är för att den kanske har ett andrahandsvärde, jag vet inte. Men just om någon inte slänger ut pengar men har det här intresset, och så känns det nästan som lite så här, i vissa skulle nog, som kanske inte insatta, tycka att det är lite vulgär lyx. För att det bara, för deras association blir ju bara att det är ett klädesplagg.
Ja.
Medan det är så mycket mer.
Ja, och där måste jag säga att lågpriskedjorna har ju förstört våran totala medvetenhet om kvalitet och skillnad. Varför kostar en svart klänning hos dig så mycket pengar när jag kan köpa en svart klänning? Alltså att man inte riktigt fattar. De som har fått något plagg skräddarsytt, de fattar ju när de har haft det på sig och bär det liksom. Men det är en investering, det är det ju.
Ja. Ja, som får råd med, men vad härligt.
Ja, jag tycker det är härligt. Men jag tror också att det där har lite med att vi svenskar är så rädda för att visa passion. Och det här handlar mycket om passion, att våga liksom... För att man mår bra när man har en fin klänning. Jag jobbar ju mycket med artister och där de tycker att det är viktigt. Liksom. Det här är mitt verktyg för att jag ska få självförtroende och så på scenen. Att känner jag mig snygg, känner jag mig liksom att det här är rätt för den här låten eller den här konserten, liksom, så kan jag koncentrera mig på det jag ska göra. Mm. Liksom. Och det blir ett visuellt intryck som också påverkar jättemycket. Jag vet att jag för några år sedan så jobbade jag med en känd politiker och gjorde Nobelklänningen. Och hon fick ju väldigt mycket uppmärksamhet.
Mm.
Och där såg jag verkligen på hennes stabmedarbetare liksom hur de bara, men gud, kan en klänning skapa så mycket mediautrymme? Hur kan vi utnyttja det här liksom?
Ja.
Och det är ju lite så.
Men hur är det för affärerna då, det här mediautrymmet? För du har ju blivit känd genom kända, kan man säga.
Mm.
Alltså mycket, alltså för gemene man som jag, som inte har ett super... är superkunnig inom ditt, men så känner man ju, man har ju sett och hört allting genom det som du syns i tv eller dina saker på andra. Nej, men om du får jättemycket uppmärksamhet kring någonting, eller vill säga så här, nu har det varit rätt mycket prinsessbröllop, blir du nering då inför ett sånt? Är det så här, så att du måste säsongsanställa folk?
Vi försöker ju alltid lösa liksom kundernas önskningar, men det finns ju lite tidsbegränsningar också, så man kan inte ta hur många som helst heller.
Men typ när inbjudan till kronprinsessans bröllop gick ut,
så fort de kungliga gör någonting, då satsar folk.
Ja.
Så då jag tror rekordet ändå var faktiskt kungens. Gud, vad fyllde han nu? Sist när han fyllde igen.
Då måste det varit 70, för han har inte fyllt
70. Var, ja, 70 var det nog. Då var det liksom galet. Ja. Och då hade vi verkligen så här så mycket som vi, och lite till, som vad vi klarade av egentligen att hinna. Och just, för det som är skillnaden när man jobbar vanliga fall, så är ju många kunder, men de ska ha sina grejer på olika datum. Men här skulle ju alla ha allting färdigt samma dag. Och det var ju det som skapade problemet, och alla ute i lika sen tid ungefär. Så att det är väldigt synd liksom, för då blir det ju begränsat. Man kan inte ta åt sig mer arbete liksom än vad det är.
Nej.
Än vad vi klarar av liksom.
Men sen så, för någon vecka sen så såg jag dig på den här presskonferensen för Guldbaggen. Och det är ju härligt, för du har ju gjort Petra förut. Men ett sånt jobb då från tv. Hur mycket, är det du och Petra i det här? Så att ni tar ut svängarna? Eller vilka måste du ta hänsyn till i det här? Eller är det du och Petra som leker och tänker?
Ja, Peter och jag har jobbat ihop så mycket nu, så att jag kan ju henne ganska bra. Men samtidigt försöker jag också både överraska, så det inte blir att vi gör samma sak igen. Liksom, utan att vi hittar någon ny vinkel och nytt. Men jag tror att idag hoppas jag att Petra, eller jag får den känslan att hon känner sig ganska trygg med att jag kan tolka henne. Hon vet vad hon, eller jag vet vad hon är bekväm med, jag vet vad hon, så att hon kan fokusera 100% på det hon ska göra. Och så känner hon sig, hon älskar ju att vara så här glammig, och hon är ju en av få som verkligen kan bära upp de här riktigt stora, tunga sakerna liksom, de här riktigt maffiga grejerna. Men det tycker jag efter. Men jag försöker ju alltid liksom ta in, och just i showsammanhang så är det ju en helhetsbild. Jag vill alltid ha reda på, vad är det för scenografi? Vad är det för, hur är tankarna man pratar med koreografer eller regissörerna, eller hur ska numret se ut, eller hur vad är det för entréer hon gör, när ska hon ha sina byten, eller en artist liksom, hur för att få helhetsbild, inte bara leverera några klänningar liksom, utan jag vill ju verkligen försöka lyfta fram det som ska
Nej, men jag tänkte, om de ändå tar in dig på presskonferensen, så känns det som att du är en stor del av det där, och att hon, alltså hennes kreationer som hon ska bära, är en stor del. Utan att avslöja ens hur de ser ut, men vad kan du säga om hur ni har tänkt, eller liksom, hur har det här varit?
Just för den här gången?
Ja, den är ju om en vecka, typ.
Vi håller på,
så att den blir lite, den är lite aktuell, så att jag tänkte.
Nej, men den här gången så var det flera aspekter. Dels att det är Petras sista, på ett tag i varje fall.
Ja.
Eftersom hon har sålt sig.
Till fyran.
Nej, men det var kanske också... Ja. Nej, men hon har älskat att göra den där baggen, och jag har älskat att jobba med henne också. Men så dels var det att vi ville att det skulle vara något lite extra. Men sen... Nej, nu får jag inte avslöja för mycket. Men hon kommer att ha två byten i varje fall.
Okay.
Eventuellt tre. Men...
Det tycker jag känns lite.
Ja, men det får inte heller bli. Hon är ju konferenserad, det är inte hennes show på det sättet. Så att hon ska ju, det ska ju ändå vara en balans där, att hon är ju där för att lyfta fram vinnarna.
Jag tycker det känns ändå lite som Petras show. För det där är ju annars en av de, inte tråkigaste showerna, men en av de tristaste galorna.
Mm.
För att jag minns för kanske 3-4 år sedan så satt jag hemma och tittade på den. Och då var jag också så störd så att jag tog faktiskt ett kort på min tv. Och på Facebook, för att det var helt svart på hela parketten, så var det en person som hade rött eller orange, tror jag. Mm. För det känns, nu kommer det vara extra svart på grund av det här MeToo-problemet. Mm. Men, och det är ju helt okej, för det är liksom ett statement. Mm. Men annars så känns det som en av de ängsligaste galorna. Där de flesta kommer, förutom den som kanske står på scenen. Men det är så svart, svart, svart.
Ja, det har varit så väldigt länge. Jag tycker det förändras de 3 senaste åren, skulle jag säga. Så blir det bättre och bättre och det blir mer och mer gala. Men där är ju faktiskt en sån sak som jag inte fattar eller förstår mig på svenska artister och filmstjärnor och så. Att det ska hela tiden kläs ner, att det ska vara så vanligt. De är ju inte vanliga, de har ju någonting att leverera. Att de inte utnyttjar att marknadsföra sitt varumärke i de här sammanhangen mer. Ja, men det finns inte en amerikansk stjärna, oavsett vad det är för nisch, som går utanför dörren i ett offentligt sammanhang utan att ha liksom sin makeup-artist, sin frisör, sin stylist och gör en statement liksom på något sätt.
Mm.
Och ofta så kanske har en look man har tänkt under hela den här lanseringsperioden av en film eller någonting sånt där. Att man inte jobbar mer med det verktyg som faktiskt kläderna är. Och jag förstår, det är ju stor skillnad budgetmässigt vad en svensk skådis tjänar än vad en amerikansk känd skådis gör. Och att de inte kan ha de staberna. Men det behöver inte kosta så mycket. Eller man kan ha en stylist man jobbar med och göra en plan liksom, för det här året. Man vet ofta liksom, vilka galor jag ska gå på. Hur kan jag lyfta fram mitt varumärke liksom. Noomi Rapace tycker jag är ett sånt jättebra exempel som känns väldigt osvenskt, men hon var ju väldigt tidig med att tänka på vad hon hade på sig på galorna. Jag menar inte att jag tror att folk bara drar på sig någonting, men ibland kanske de inte har det riktigt stora intresset att ta hjälp då av en designer eller av en stylist och liksom plocka ihop en look och våga ta ut svängarna.
Mm.
Det är liksom, varför ska de, kan väl spela liten roll där också, eftersom de är ändå där i form av ett kändisskap på något sätt.
Mm. Men förutom Petra, är det några fler är det några andra skådespelare du har på listan till nästa, vad är det, måndag, tisdag?
Ja, jag tror det. Det ringer ju hela tiden så här. Vid den här tiden så får man se vad det,
men,
vad det
men
blir.
Men köper folk klänningar eller lånar man ut till en gala?
Det är lite olika. Jag är ganska selektiv med att låna ut, men ibland så kanske man hyr någonting.
Men om Alicia Vikander skulle ringa dig och vilja gå på Guldbaggen?
Skulle jag säga nej.
Skulle du?
Nej, självklart skulle jag klara Alicia. Nej, men det är ju för mig också ett sätt att marknadsföra mitt varumärke. Så det går ju hand i hand att man hjälper varandra där. Men där, jag har ju försökt få svensk press att skriva mer vad folk har på sig. För det kommer också göra att det finns ett intresse hos designers att låna ut plagg också. I USA är det första de frågar. Det står ju alltid, med kolla Oscarsgalan, what are you wearing?
Liksom. Jo, men de har väl nästan som ett eget separat program som är liksom red carpet.
Ja, och det finns med liksom, det går en, jag vet inte om det är publicisten eller det är någon som går innan och talar om det. Här kommer nu Julia Roberts och hon har det och det och de har hängarna och det där. Alltså som talar om bara det och det står i varenda tidning vad de bär också. Så där är ju en helt annan, då blir det också en motivation att få ut det. Och plus att jag tycker att det blir en motivation att, ja men nu, om det står nu, ja men nu kommer hon i sin klänning från Myrorna så här 50 året i rad liksom. Det kanske inte är, då kanske man skärper till sig lite mer också.
Men hade det varit en väg för dig internationellt?
Mm.
För jag tänker så att Petra till exempel, du gjorde ju fantastiskt till Eurovision-finalen.
Mm.
Och det är ju, vad är det, 200-300 miljoner som tittar?
250 miljoner.
Ja. Har det gett någonting?
Ja.
Förutom att du tänker, oj, det är 200 miljoner som har sett min skapelse.
Ja, det är inte så att telefonen har gått varm på liksom erbjudanden efter det. Det är det inte. Men man märker ju när man kommer internationellt och man säger att man har gjort det, så är det liksom wow, har du gjort det? Och det blir ju också någonting som hamnar i Eurovisions historieböcker. Mm. för alltid som man kommer plocka, komma tillbaka till fram och tillbaka. Men jag har gjort väldigt mycket sådana där grejer som har fått mycket uppmärksamhet. Men det jag har lärt mig av det är att kan man inte följa upp det med någon business. Mm. Alltså att man har en kollektion som säljs i butik eller att man kan dra någonting ekonomiskt på det. Då är det inte värt att göra det. För att bara bygga ett varumärke om folk inte kan köpa grejerna. Mm. Jag fick bland annat möjligheten att klä Wenna White som var i Wheel of Fortune, ett sånt här spelprogram som ses av 50 miljoner amerikaner, som i en veckas tid, du hade till och med min logga med i eftertexterna i det, men jag hade ju inte, inte kläder i USA. Och då var det liksom, ja det är ju fantastiskt att ha det på meritlistan, men det ledde ju inte till någon business.
Nej, det blev mer som en kul grej.
Ja, hade jag då haft liksom en kollektion, jag hade kunnat haft dem ute i butik, då hade butikerna kunnat göra någonting av det. När folk frågade efter eller kontaktade då kanalen kanske, så han sa, men de här finns, det kunde stå på deras hemsida att det här fanns, liksom kläderna finns på där och där, eller man kan köpa det här märket. Så att därför så lite grann, jag har ju mycket kontakter, men jag känner att jag vill inte dra i dem för att försöka följa upp dem med business, så att jag har en riktig plan.
Så att man, du har en kollektion ute som mer eller mindre vanliga kan köpa. Mm. Men att du hakar på couture på en filmstjärna på röda mattan på Oscarsgalan till exempel.
Ja.
Så kan det bli win-win.
Ja, för att det är ju liksom det främsta PR-verktyget du kan ha. För där blir det liksom, det hamnar på i alla tidningar och du får en enorm exponering. Och det är därför Oscarsgalan är ju lika stor i modebranschen som den är i filmbranschen. Mm. Och de riktigt stora varumärkena, de betalar ju jättemycket pengar för att folk ska ha grejerna på sig. Mm. Så därför idag är det ju svårt som en okänd designer att komma och få klä en nominerad. Mm. Utan nu får man vara nöjd och klä någon som ska på Oscarsgalan. Liksom. Mm. Men det är ju kul det också. Jag har gjort 4 stycken klänningar. Jag är faktiskt nominerad i en svensk film. Eller 2 nominerade. Jag klädde ju Helena Bergström också när hon var
nominerad. Men klädde du hon som var nominerad här om året? För något ljud eller vad var det? En mask var det? Eller?
Nej, men förra året så klädde jag producenten för... och nu blandar ihop de här filmerna igen. En
var det 100
man som heter Ove.
Ja, okej.
Okay. Alltså förra året.
Ja.
Och det var ju väldigt så nära att de var väldigt favorittippade där. Att de, så jag har inte fått sett någon av mina kreationer på scenen än, men på röda mattan har jag fått det.
Det kommer.
Det kommer.
Så du får armbåga dig fram lite.
Ja, jag ska försöka. Jag har faktiskt samtal med 2 agenter där som vill representera mig i Hollywood. Men som sagt, jag kan inte... Jag vill inte göra det
förrän
jag
har...
Nej, jag vill inte göra det om jag inte har något... Att jag kan följa upp det med en business, med en kollektion och så.
Ja, men jag tänker också... Jag kollade in din hemsida som känns så här flott och härlig.
Ja, det är mycket arbete kvar.
Ja, men jag tänker mer bildmässorna. Bilderna är väldigt fina. Mm. Och då är ju... modellerna väldigt smala. Men jag antar att du har kunder som ser ut lite hur som helst.
Nej, alla är trådsmala och 1,80 långa.
Ja, jag förstår det.
Nej, men det är verkligen, jag har ju alla åldrar och storlekar och former och det är ju lite min grej att se kunden och kunna lyfta fram dem och det bästa av dem.
Men jag tänker så här, jag skulle tänka bara ta ett exempel för att visualisera för lyssnarna också. Mm. Så kan man ju ta någon som du har klätt, vi tar Carola som ett exempel. Mm. Hon är ju fantastisk, hon är inte så lång.
Nej.
Och hon är ju väldigt, vad ska man säga, hon är kvinnlig, alltså hon är fyllig, så att säga. Ja, men så här, och det kan ju bli superfel om man inte har en sån som du som kan då trolla och lyfta. Och, ja, men, om man bara hade köpt vad som helst.
Mm.
Men hur skulle man... jag kan tänka att det är många som ser ut lite i kroppen som Carola, alltså ute i landet.
Mm.
Vad ska man tänka på då för att kanske... ja, men, om man är rätt har stor byst och inte är så lång till exempel. Eller inte har så... Inte har många långa eller korta ben, men...
Och det där är ju så svårt, men jag tycker det största felet som de flesta svenskar gör, eller kanske också, men framförallt svenskar, det är ju att man köper fel storlek.
Mm.
Mm. Att man köper en mindre storlek än vad man är, så man liksom pressas
i. För att man mentalt känner sig lite slankare då?
Ja, Och det, fast det blir ofta så blir det motsatt effekt. För att du ser, du köper för liten BH, du köper för liten klänning, du sitter för tajt på fel ställen. Liksom. Mm. Det tycker jag är det största misstaget folk gör.
Mm. Ja.
Men sen är det ju, det är liksom inte så himla lätt att tänka. För mig, jag jobbar ju med det här liksom, så jag ser ju liksom på ett annat sätt. Men jag förstår att det kanske inte är... Jag brukar säga så här, bästa tipset är att ta med sig lite olika typer av klänning, olika silhuetter in i ett provrum. Och så provar man dem liksom direkt efter varann. Så man ser själv i spegeln samtidigt. Man kanske till och med tar bild. Vad händer när jag har en klänning som klockar sig direkt från midjan? Eller när vidden kommer längre ner? Ofta så ser man då när man har det liksom bredvid varandra, men jag ser mycket snyggare, jag ser mycket längre ut i den här, eller, och då kan man komma fram till lite silhuetter som funkar på en. Men det där är ju svårt med konfektion, och speciellt om man är väldigt kurvig, att det kan vara svårt att hitta, jag menar, få rätt storlek över bysten, så stämmer det inte i midjan, och tjejer har ju lite svårare än killar där faktiskt, för att de har mer former.
Jag tänkte säga tvärtom. Det är inte svårare, men jag tänker så här, om man ska gå bort någonstans, så brukar jag tänka ibland att det är så lätt för tjejer. De kan liksom glida in på exempelvis H&M och för kanske en 500 köpa någonting som ändå ser okej ut för en kväll. Medan en kille, det finns inte så mycket svängrum där, känns det som.
Nej, vi köper kanske inte så mycket för en kväll heller, killar. Nej. Utan det är nog ett kvinnligt fenomen, tror jag. Men jag tycker liksom, jag gör ju så själv liksom, jag har inte tiden att springa runt så mycket och köpa. Jag köper ju liksom, jag bygger på min basgarderob hela tiden med plagg liksom, och sen så då blir ju de gamla plaggen också nya när man kombinerar det på olika sätt. Men jag säger ju alltid det, men jag har inte råd att köpa kvalitet. Jag skulle säga, du har inte råd att inte köpa kvalitet. Och vi är så lurade där att tro att vi måste köpa bild. Jag förstår vid själva köptillfället. Man står och ska köpa en kappa som kostar 10 000 eller en som kostar liksom 1 500. Att det är stor skillnad. Men när du slår ut det, hur länge du har en kappan som kostar 10 000 på, och hur många kappor för 1 500 du köper under samma tidsperiod, så går det inte att jämföra. Så det handlar om prioritering, tror jag. Jag själv liksom, och speciellt i början, jag hade inte speciellt mycket pengar och sådär, men jag valde ändå att satsa på kvalitet. Jag köpte mycket färre grejer. Skor är ett sånt bra exempel också. Köper ett par fina herrskor och vårdar dem liksom. Du har ju dem hela livet.
Ja.
Och du kan gå till skomakaren och göra dem, för det är värt det liksom, om det är något som går sönder liksom. Men köper ett par billiga skitskor, du köper så många. Så summarum när liksom de fina är utslitna, om de någonsin blir det, och när de billiga är utslitna, då hamnar vi på samma peng. Eller ofta blir det billigare att köpa kvalitet.
Ja. Men har du blivit rik på ditt jobb?
Nej, rik på erfarenhet och rik på upplevelser.
Men du har inte ekonomiskt än?
Nej.
Först du blir en världshit?
Nej, och det är ju det där med att man måste komma upp i kvantiteter. Och det är det som är så svårt när man jobbar med couture.
Men vad i ditt yrke tjänar du pengar på? Alltså jag tänker så här, jag fattar att du lever på att sy kläder. Men jag tänker nu den här fantastiska utställningen som har gått i 6 år. Tjänar du pengar på den genom att den är uthyrd?
Ja, nu gör jag det.
Ja.
I början var det ju en miljonsatsning där.
Ja. För jag tänkte, jag har så här extended family i USA som lever på sin konst, som då turnerar. De äger en av världens största samlingar av japansk, en viss typ av japansk konst. Så att den är alltid typ uthyrd, så att nu är de ju gamla, men så att de turnerar med sin utställning så att säga runt världen. Och jag vet ju att de tjänar massor. Nu är Sverige mycket, mycket mindre. Det är Tokyo, det är Boston och det är Buenos Aires och sådär med deras tavlor. Och på stora världskända museer. Men jag tänkte just att det hade kanske varit en business. För det är ändå... Vet du hur många som har sett utställningen förresten?
Ja, det vet jag. Jag har sålt ut 26 fullsatta Globen.
Ja.
Det är ganska coolt.
Det är svincoolt.
400 000 besökare har jag haft.
Och hur mycket tjänar du på biljett?
Nej, det är lite olika. Det är olika delar. När det är statligt så får man ju inte liksom dela biljettintäkten. Men varje museum har ju betalat för att ta utställningen. Men ibland har jag också fått en deal så jag har fått tjäna på per biljett.
Mm.
Och vissa museer så har jag inte tjänat någonting. Det har gått liksom, det tar ju tid, det tar ju två veckor att bygga upp den och det tar en vecka att riva och det, jag ska ju förvara någonstans, jag hyr liksom ett
Men du är inblandad i varje öppning?
Så ja, jag är med hela tiden och bor på plats då i två veckor och bygger den. Så det, och sen utvecklar man utställningen också. Men det här var ju när jag gjorde det som en 20-årsjubileum. Jag trodde det var once in a lifetime.
Mm.
Och det var ju fantastiskt häftigt att få själv och få den lyxen att se sina gamla verk ihop med det man har gjort senare. Och se det där. Man såg sin egen resa. Det var väldigt coolt. Eftersom man har lämnat från sig klänningarna så har man ju inte... Då har man ju på väg i nästa projekt redan. Och jag, framförallt såg jag det här med eller det som jag kände var så att det, även de gamla grejerna så fanns det någonting redan där som jag har kvar idag. Även om då sydde jag allting själv också. Så då var jag mer begränsad vad jag kunde göra. Idag är jag ju inte det för mina duktiga skräddare och de är så avancerade. Så jag kan göra precis vad jag vill idag designmässigt.
Mm.
Men det var otroligt häftigt och sen blev ju det en på Valdemarsudde där, det vart ju rekord, det vart ju en snackis i museivärlden också.
Mm.
Jag kommer ihåg när vi var på någon sån här stor kulturgrej och alla museichefer var samlade, så var ju Elisabeth som var intendent på Valdemarsudde, hon var ju kungen där i museet. Det var ju verkligen en snackis vad de hade gjort på Valdemarsudde, hur kunde de få dit så mycket folk och för det var ju, vi slog ju Anderssons rekord med 109 000 besökare på Valdemarsudde under den perioden. Så det var ju jättehäftigt.
Ja.
Och sen har det faktiskt i stort sett varit publikrekord på nästan alla museum.
Mm.
Jag kommer ihåg i Västerås på konstmuseet där. Och de var ju så här, när de brukar ha en vernissage så är det väl kanske 30-40 personer. Och där var jag faktiskt också chockad. För när jag kommer ut där, Martina Bonnier skulle hålla invigningstal och vi kommer ut där och det liksom 2,500 pers.
Som en rockstjärna.
Ja, det var så galet. Men otroligt häftigt. Jag är naturligtvis jättetacksam. Och den responsen som jag har fått där liksom i alla åldrar, det har varit väldigt häftigt. Men nu ska jag faktiskt till Tyskland och se om jag kan ta den vidare dit. Fått lite förfrågningar. Så, men vi kämpar på. Vi tar den vidare.
Där borde du kunna rida på dina meriter inom kungahuset här. Jag tänker att de är så stora i Tyskland.
Ja, absolut. Men tyvärr har vi aldrig fått låna någonting från kungahuset till utställningen. Vi har frågat vid flera tillfällen. Och inte riktigt klar på vad anledningen är. Men jag tror att det kanske är att det för det är privat. Och liksom, ja, jag vet
men Nobelklänningarna kan du väl sy upp en replika av?
Nej, det gör jag ju inte. Det gör jag inte. Ja. Men jag kan ju referera till att jag har gjort det. Ja. Liksom, i varje fall, så.
Men vilken... Har du ett plagg eller en klänning du gjort någon gång som är ditt masterpiece, som liksom är din hit? Jag tänker lite så här som nu när jag såg Nobel så gick de igenom alla gamla Nobelklänningar. Då den, även jag som inte är lustittar minns ju Silvias den här svartvita. Den gjorde inte du, men har du gjort någon sån klänning någon gång som folk kommer ihåg?
Och jag har aldrig tänkt så. Det kanske man ska fråga någon annan vad de... Jag tycker jag har gjort så himla mycket. Jag försöker ju inte, allting jag gör försöker jag ju vara stolt över när jag lämnar ifrån mig det liksom.
Men jag tänker som en snackis eller någonting.
Ja, men Carola, den blåa som vi pratade om, evighetskostymen, den blåa färgen vart ju Carola blott med hela svenska folket. Så den var väl en, det kanske inte bara en liksom det mest avancerade plagg jag har gjort liksom, men det vart ett sånt genomslag utav den. Så den tror jag kan vara ett sån kandidat.
Men vad tänkte du med den blåa färgen när du presenterade den för henne?
Nej, grejen är att jag tänkte inte blått, utan jag tänkte eldigt, så att jag var inne på lite mer orangea toner och så. Sen var det Carola som kom till mig och sa att hon hade fått en vision av att det skulle vara blått och gult som då, och då kände att det kanske var lite för svenska flaggan. Och sen blev det blått och guld.
Mm.
Och det blev ju väldigt lyckat med det här guldet. under det blåa liksom, och
lite kommer transparenta. Inte ihåg. Man kommer bara ihåg den där starka, starka blåa färgen.
Ja, precis. Och sen när hon vann då och gick vidare till Aten, då sa vi var båda så väldigt nöjda med det där, så vi, egentligen ville vi inte ändra någonting, men då bestämde vi, då tar vi bort det blåa. Så hon började ju i en blå, vi hade ju täckt hela scenen med en gigantisk kjol, det här blåa tyget, och sen bara slet hon av sig det, och då kom guldet fram. Så hade vi sytt samma kostym egentligen, men i guld helt under dem.
Men har du något annat signum, alltså som man kan se så här, det där är Lars Wallin, ungefär som att det finns Chanel-dräkt?
Ja, men jag tror att det är, man känner ju kroppen i mina plagg. Jag gör ju inte en sån här oversize-plagg och sånt och löst hängande. Jag gillar att känna kroppen i mina plagg. Så det tror jag. Och sen jobbar jag jättemycket med ryggarna. Jag tror att det är en kvinnlig glamorös tidlöshet. Och jag tror framförallt att det är ju klänningar som folk tänker på när de hör mig, mitt namn.
Ja. Och så lite slutligen kanske så här, men vem drömmer du om att jobba med? Men om du fick välja så här, någon du skulle vilja klä?
Det finns många. Jag skulle jättegärna vilja naturligtvis då klä en nominerad till Oscarsgalan, kvinnlig. Jag skulle vilja klä Kate Blanchett, tycker jag vore otroligt. Jag tycker hon är en fantastiskt cool kvinna, snygg men har karaktär och personlighet som känns jättespännande, så verkar hon väldigt trevlig också. Jag skulle vilja klä prinsessa Mary av Danmark.
Hon känns väldigt Lars Wallinig.
Ja, jag tror hon skulle vara fin i mina grejer.
Har du frågat henne?
Jag har träffat henne stylist några gånger och jag vet att någon klänning har varit där, men då passade inte vid det tillfället, så det har inte blivit någonting än, men vi får se.
Men en sån grej måste man kanske ligga på lite grann.
Det kanske man måste, och där har inte jag riktigt haft tiden. Överhuvudtaget så har inte jag varit så bra på att vara aktiv i plan, utan jag har tagit emot de förfrågningar jag får och så har vi försökt göra det bästa av det. Och det har ju varit lite nackdelen faktiskt, att jag har inte haft tiden. Jag har inte haft någon agent eller någon som har kunnat liksom sätta ihop hela den där planen runt omkring, och det är väl där jag är nu, det är det som måste hända liksom.
Du behöver hitta en business partner som tar dig till nya höjder.
Ja. Och som kan lite grann utav branschen också, fatta de här bitarna och tänker lite internationellt, för jag har ju aldrig tänkt speciellt svenskt.
Men vad härligt att ha haft det här.
Är det redan slut?
Ja, alltså vi kan prata, vi kan fortsätta prata. Jag tänkte med, jag sa en timme till dig. Jag tror att vi har pratat längre.
Jaha, okej. Okay. Gud, tiden går så fort när man har trevligt. Ja, trevligt att få vara här.
Ja, vad härligt. Och tack för att ni har lyssnat, alla där ute.
Ja, tack. Ja. Vi ses igen.
Ja. Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.